Det här är P1, Sveriges Radio. Otydliga siffror om chefer utan medarbetare i Region Västerbotten blev till stor politik och nationell nyhet.
Den här nyheten är ett luftslott.
Vi djupdyker i en historisk exposé över musikjournalistikens status.
Musikjournalister är väl lite utrotningshotade vid det här laget, så de som intresserar sig för dem är väl snarare som ornitologer som letar efter någon halvt utdöd dront någonstans.
Och så första delen i vår sommarserie om de klassiska och mer okonventionella journalistiska metoderna.
Och du kan vara tyst hur länge du vill, men du kommer inte vinna, du kommer inte att komma någon vart med den tystnaden.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. 60 chefer i Region Västerbotten har inga medarbetare. Ja, så lät rubriken som for som en blixt genom medier i förra veckan och som snabbt höjde tonläget i den politiska debatten i Västerbotten. Men vad bygger de här siffrorna på och vad döljer sig bakom dem? Jag har i veckan gett mig in i en härva av regionala organisationsträd och motstridiga medieuppgifter. Häng på!
Nyheten bygger helt enkelt på ett underlag som hälso- och sjukvårdsförvaltningen hade tagit fram och presenterat för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ja, vi backar tillbaka till den 18 juni till hälso- och sjukvårdsnämndens styrelserum på regionens hus i sydöstra Umeå. Där och då lämnade förvaltningen över en sammanställning till nämnden som visar att det finns en stor ojämlikhet mellan chefers personalansvar. Vissa chefer har ansvar för väldigt många medarbetare, medan andra har relativt få. Men förvaltningen visade också att regionens datasystem inte är korrekt synkade och att det därför kan se ut som att vissa chefer har ett hundratal medarbetare medan andra har noll, vilket inte stämmer. Olle Häger är den här sommaren vikarie på Folkbladet, den lite mindre dagstidningen i Umeå som bevakar hela Västerbotten.
Så lördag den 21 juni så sprids nyheten om att 60 chefer i Region Västerbotten helt saknar underställda. Och den börjar på P4 Västerbottens redaktion.
Ett 60-tal chefer inom Region Västerbotten har inte en enda anställd under sig.
P4:s inslag fångades upp av nyhetsbyrån TT.
Och går liksom ganska snart som en löpeld genom Mediasverige. Och det är ju en väldigt klickvänlig rubrik som man blir förbannad när man läser den. Och jag blev också förbannad.
Ibland är nyheter kanske lite för bra för att vara sanna.
Problemet med den här nyheten är att underlaget som det bygger på är grovt missvisande. De här 60 cheferna, de finns helt enkelt inte. Utan siffrorna visar hur det ser ut i regionens datasystem. Men det har liksom ingen som helst bäring i hur chefstrukturen förhåller sig i praktiken. Den här nyheten är ett luftslott liksom.
Ja, feltolkningen verkar ju ha blivit den att vi skulle ha haft 60 chefer som går omkring utan att ha någonting att göra. Vilket inte stämmer.
Evelina Ogenblad är HR-strateg på hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten och en av dem som jobbat med underlaget till nämnden.
Den här frågan har ju spunnit iväg på ett helt orimligt sätt.
Vad tänkte du då efter P4 Västerbottens inslag?
Nej, men jag tänker att det är otroligt olyckligt när rapporteringen spinner iväg på det här sättet utan att ta kontakt för att få ytterligare information innan publicering.
Hur många chefer handlar om som då inte har några medarbetare?
Det finns ett fåtal sådana exempel.
Men det var inte bara medier som feltolkade underlaget. Även politikerna gjorde det.
Det liksom dröjde bara några dagar så hade Moderaterna, alltså oppositionen i regionen, gått ut med ett pressmeddelande där man liksom har gjort politik av det här och nu ska man städa upp i chefstrukturerna och 200 chefspositioner ska försvinna.
Regionen skrev ett pressmeddelande och försökte korrigera den missvisande mediebilden. Och efter det gjorde P4 ett uppföljande inslag där de återigen slog fast att 60 chefer saknar medarbetare och intervjuade ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden som förklarade att många av cheferna har andra uppgifter än just personalansvar.
Ja, det började gå upp för mig att i grunden så är det ett missförstånd mellan nämnd och förvaltning.
Och i söndags, en vecka efter P4s första inslag, så skrev sommarvikarien Olle Häger en artikel i Folkbladet.
Jag började kontakta då cheferna, så då fick jag tag på verksamhetschef på ambulanssjukvården. Och han förklarade det ganska bra. På ambulanssjukvården då, och på många andra platser så har de avdelningschefer. Personalen är helt enkelt skriven under respektive avdelning. Men avdelningscheferna och de biträdande cheferna delar på personalansvaret.
Vad blev reaktionen efter din artikel?
Ingen alls. Det är ganska frustrerande, faktiskt. Liksom, stora rubriker är viktigare än fakta, helt enkelt.
Anders?
Anders Bäckström är kanalchef på P4 Västerbotten.
Jag först rapporterade vid den första nyheten att de gjort ned genomlysningen och vad den visade, och sen följde vi upp vad som låg i siffrorna också.
Mm. Så att den här rubriken 60 chefer saknar medarbetare, du tycker att den fortfarande håller?
Jag tycker den håller. Därför att regionen har också ett ansvar i vad de sätter i chefsbegreppet. Och de går ju själv igenom och konstaterar att det är konstigt hur de titulerar saker och de behöver en genomlysning för de har inte kontroll på hur organisationen ser ut.
Mm. Men är då den första publiceringen också alltså helt nyanserad och korrekt?
Den är korrekt, men sen om den är helt nyanserad, ja, det är därför vi gjorde en uppföljning. Vi har siffrorna, vi vill berätta om det. Sen kan vi fördjupa oss i siffrorna, vad som ligger i dem. Den är inte felaktig på något sätt.
Känner du att ni hade kunnat gjort någonting annorlunda?
Tillbaka till Evelina Ogenblad, HR-strateg på Region Västerbotten.
Ja, men det finns helt klart lärdomar att göra utifrån det här, utifrån ett kommunikativt perspektiv. Och vi kommer att titta på den här hanteringen och se vad vi kan göra bättre framåt.
Vad blev då effekten när det här blev stort uppmärksammat i media?
Man får ju upplevelsen från media att det fanns ett större intresse att skapa klickvänliga nyheter än att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Och en del rubriceringar som har varit kopplat till det här har ju varit minst sagt olyckliga.
Mm, du vet vad det har blivit dags för nu. Ja, nu ska vi återigen dyka ner i flödet och plocka upp några nyhetsostron från den gångna veckan.
I veckan omkom en 20-årig cyklist när hon blev påkörd av en lastbil på Södermalm i Stockholm. Sajten Cykelmagasinet uppmärksammar i ett blogginlägg kommentarsfälten under artiklar om händelsen hos tidningarna Mitt i och Expressen. Där florerar minst sagt hatiska tongångar om den omkomna cyklisten. Vi på medierna noterar dock att åtminstone Mitt i, efter uppmaningar i kommentarsfältet, gjort en rejäl rensning bland kommentarerna när det här programmet sänds. Paramount, som äger tv-kanalen CBS News, har gått med på en förlikning med president Donald Trump och ska nu betala $16 miljoner. Det var efter att tv-programmet 60 Minutes intervjuat demokraternas presidentkandidat Kamala Harris som Trump stämde tv-bolaget. Han ansåg att programmet manipulerats för att ge Harris bättre vinstchanser. Paramount understryker dock att förlikningen inte innebär någon ånger eller ursäkt från deras sida. Det här rapporterar flera amerikanska medier.
Först sa Sveriges Radios P2 tack och hej till Andres Lockos program Locko i P2. Och sen var det dags att plocka bort musikprogrammet PSL från SVTs utbud. Ja, allt som oftast pratas om att musikjournalistiken är i kris. Annat var det på 90-talet, sägs det. Men var det verkligen så himla mycket bättre förr? Det här är historien om rockjournalistikens väg från elitistisk gatekeeper till konsumentupplysare av geriatriska hårdrocksband på arenaturné. Reporter här är Freddy Rammel.
Jag har lyckats få hit Bruce Dickinson från Iron Maiden. Jag har haft med Bobby Gillespie från Primal Scream och Brett Anderson från Suede. Michael Stipe från REM.
Jag är hemma hos Fredrik Strage på Kungsholmen i Stockholm för att snacka om musikjournalistikens status då och nu.
Slash har varit här och suttit i fåtöljen där borta.
Ja, jag är långt ifrån den ballaste som har varit i det här vardagsrummet. I intervjupodden Hemma hos Strage, som är en av flera grejer Fredrik Strage ägnar sig åt nu för tiden, så bjuder han in allt från mindre artister och band till stora rockstjärnor för att i det här vardagsrummet snacka musik i en dryg timme. Fredrik Strage är gammal i det musikjournalistiska gemet. Från första parkett har han sett rockskribenternas status dala år för år.
Musikjournalister är väl lite utrotningshotade vid det här laget, så de som intresserar sig för dem är väl snarare som ornitologer som letar efter någon halvt utdöd dront någonstans.
I början av hans karriär, på 90-talet, var journalisterna nästan lika coola som rockstjärnorna som de bevakade.
Då hade ju musikjournalistiken en extremt hög status. Det var ett drömyrke. I efterhand så kanske det är svårt att förstå varför ville folk så gärna skriva om musik. Vad var grejen med det? Det är lika obegripligt kanske för många som att frisör var ett extremt drömyrke på 80-talet. Jag minns en tid när man var tvungen att ha högsta betyg i alla ämnen för att komma in på frisörlinjen i gymnasiet. Då kunde du utbilda dig själv till frisör. Så var det i alla fall i Linköping.
Musikjournalisterna, 90-talets frisörer, var en maktfaktor. De kunde make or break nya band och artister genom texter i kvälls- och dagspressen och i det enorma utbudet av specialiserade musikmagasin som fanns då. Fredrik Strage började skriva i det mytomspunna magasinet Pop 1994.
Det stora britpop-året.
Band som Pulp, Blur och Oasis blir på kort tid det största som har hänt sedan Elvis vicka på höfterna.
Alla de banden bar sig fram av tidningar. Musikjournalister hade mycket inflytande och satte agendan för vad folk lyssnade på.
Tidskrifter som Pop var gatekeepers för vad som ansågs vara bra och coolt. Och i ett samhälle innan internet så var den makten högst reell. Man kunde kosta på sig att vara elitistisk och exkluderande.
Vi hade ju en oförsonlig attityd mot folk som inte tyckte precis som oss.
Fredrik Strage själv fick många gånger känna på den här attityden.
Jag var väl lite som Caesar i de här Percy tårarsketcherna om Expressen Fredag-redaktionen, att min smak var lägst rankad på redaktionen.
Vad säger du? Skulle du kunna göra en grej på trip-hop?
Om jag föreslog att vi skulle intervjua Depeche Mode, då sa Andres Locko:
vad sa du nu?
Vad sa du nu?
Jag tänkte bara man kunde göra kanske en grej på trip-hop.
Depeche Mode, ja, fräscht. Kul, Fredrik. Jättefräscht, verkligen.
Du, det känns ju jävligt fräscht.
Åk och gör det. Jätteroligt. Ska vi, vet du vad, vi sätter Depeche Mode på omslaget. Det blir jättebra.
Vad ska det vara så här? Då vill jag gärna ha en manual att följa. För jag fixar inte det här längre. Jag gillar fan jag och Tempest. Jag tycker hans platta är bra. Jag hatar de här jävla engelsmännen.
Fördelen med smakfascistiska popkulturella diktaturer är att de faktiskt nosar upp ny musik som är väldigt intressant. Så den... Om man backar bandet och ser vilken musik som ansätts vara mest hipp alla år från sig 1989 och framåt, om man lyssnar bara på de skivorna, så är de i allmänhet helt fantastiska.
Men den smakfascistiska popkulturella diktaturen skulle så småningom störtas. En lejonpart av musikmagasinen lades ner och det började pratas allt mer om en kulturjournalistisk kris.
Det här enorma intresset för nya artister och nya band har försvunnit lite ur allmän journalistiken. Broder Daniel blev omskriven i Expressen långt innan de hade gett ut en skiva för att Linda Skugge tyckte att det var ett intressant band. Den grejen finns inte riktigt kvar.
Rockrecensentstatusen var ju väldigt hög på 90-talet och sen jag kom in när det kändes som att de dagarna var förbi.
Det här är Sofia Bergström, musikkritiker på Aftonbladet.
Men jag noterar också att det går i vågor. Jag ser allt fler lokalredaktioner lägga mycket krut på festivalbevakningen. Dels recensioner, krönikor, också chattar, liksom rapporteringar av olika slag. Det såg jag till exempel när jag var på Sweden Rock Festival senast, att det var väldigt mycket lokalpress i presstältet som hade jättestora redaktioner.
Ja, mitt i allt snack om kris så är det faktiskt i synnerhet en genre som kanske är musikjournalistikens räddning. Hårdrocken. På Aftonbladet satsar man på hårdrock och metal. För andra året i rad så hårdbevakade tidningen till exempel festivalen Sweden Rock.
Det var någon läsare som skrev att det känns som så här SVTs bevakning av Hultsfred 97 liksom. Och det tar ju som en stor komplimang såklart.
Aftonbladet har insett att hårdrockarna är en köpstark och lojal grupp, säger Sofia Bergström.
En liksom genomsnittlig hårdrockare är en man i medelåldern som har kommit en bra bit in på karriären. Man är väldigt nördig, upplever jag att många är, och vill lära sig mycket om sina favoritband, musiker och så vidare. Och det påverkar ju såklart musikjournalistiken. Jag har en väldigt lojal och involverad läsarkrets som gör att jag kan göra det jag gör.
Till skillnad från på 90-talet, när ny musik var i fokus, så är den musikjournalistik som verkligen drar till sig hög läsning idag mer fokuserad på nostalgi, säger Sofia Bergström.
Den här nostalgibiten är en jättestor del av mitt jobb. Det drar mycket läsning när man skriver om Guns N' Roses, Mötley Crüe, Iron Maiden och sådär. Jag skulle inte kunna ha mitt jobb, mitt uppdrag, utan att bevaka de här stora banden. Jag gör det gärna som en del av mitt uppdrag, men så fort jag får chansen att skriva om nya band, ny musik eller någon mindre festival eller vad det kan tänkas vara, så krigar jag för den chansen.
Om du får välja en liksom ett album från senaste typ, ska vi säga senaste året för enkelhetens skull, som du skulle vilja tipsa om.
Men det är med ett band som heter Nice. Skivan heter Nice World, som påminner lite om liksom 90-talets punkrockscen. Det är lite Hole, lite Nirvana. Är den helt fantastisk, ett av årets bästa albumsläpp.
Nektars första album, Magnolia, är fantastiskt. Och de gör ut ett nytt album i höst. De går ju fortfarande, jag tror de börjar trean på gymnasiet nu i höst, det bandet. För jag orkar inte stå. Ibland pratar folk om att 90-talet var en gyllene era för musikjournalistiken, och det var det säkert, men jag minns inte att någon tyckte det då. Alla pratar bara om hur det hade varit på 70-talet. Oh, ni skulle varit med på 70-talet. Då hade skivbolagen obegränsade budgetar. De flög 100 journalister till New York för att lyssna på nya Rolling Stones-skivan. Det var ett enda långt party, helt fantastiskt. Men det är så lätt att inbilda sig att man lever i någon sorts efterdyningar av en spektakulär era när samtiden ofta är helt fantastisk. Det är lätt att glömma det.
Nu till den första delen i vår sommarserie som i år handlar om journalistiska metoder. För vad finns egentligen i reportrars verktygslåda när det kommer till att mejsla fram nyhetsstoff och hamra in avslöjanden? Vi ska börja med att plocka fram det mest centrala, grundläggande verktyget av dem alla. Intervjun. Journalister har gått från att vara mikrofonservitörer till politiker till att bli skjutjärnsjournalister med fastnaglande, stenhårda frågor, till att använda den mer psykologiska metoden med öppna frågor till, ja, vad då egentligen? Reporter Alexandra Sandemalm har den här veckan dykt ner i intervjuns värld av oändliga möjligheter.
Jag ska se om jag kan hissa ner den här stolen. Känner du dig mer bekväm nu?
Nej, det gör jag inte.
Det här är Björn Häger,
expert inom intervjuteknik. I 25 år har han skrivit läroböcker och föreläst om hur man bäst gör intervjuer.
Ja, herregud, jag räknade efter. Jag tror att jag har hållit en bra bit över 1000 föreläsningar om det här ämnet.
Men just det här knepet, att göra sig så liten att man nästan sitter på huk framför intervjupersonen, det verkar ha gått honom förbi.
Vad skulle man vinna på att sitta lägre än intervjupersonen?
Ja, men det här ska vara för att intervjun inte ska uppfattas som en hotfull situation, att man gör sig lite liten.
Ja, men jag tycker inte du är särskilt hotfull alls.
Nej. Om vi tar det från början då, hur har liksom trenderna inom intervjuteknik sett ut under åren?
Om man tänker riktigt långt tillbaka, när Dagens Eko intervjuade makthavare, då hade statsråden haft vänligheten att tillställa oss ett uttalande. Och så hörde man fram mikrofonen så länge man orkade och sen tackade man för intervjun.
Statsminister Hansson upprepar i Dagens Eko det väsentliga av sitt anförande från remissdebatten i riksdagen idag.
Det är uppenbart att förstärkningen av vakthållningen...
I det här klippet med Per Albin Hansson från 1943 orkade reporten hålla mikrofonen uppe i hela 15 minuter.
Funnits full sysselsättning.
Det finns ett väldigt tydligt paradigmskifte. Det som finns med liksom i alla historieskrivningar från 60-talet när det gäller journalistik, intervjuande och politik, så är det ett enda tillfälle. Och det är 1966.
Herr Erlander, anta att ni träffar ett ungt par som ber om råd.
Tage Erlander, som då var statsminister. Han sitter där och han ska bli intervjuad av de tre mest kända journalisterna vid det tillfället. De kallas för de tre O:na, Olivecrona, Orup och Ortmark heter de där. Och första frågan till honom blir...
De vill gifta sig, men de har ingen bostad. Och de är heller inte rika. Vilket råd ger ni dem då?
Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis.
Och han blir helt ställd. Och så försökte de också stoppa den här typen av intervjuteknik. Och då kallades det för skjutjärnsjournalistik och ansågs vara oseriöst. Och man vände sig till radiochefen och sa att ni måste sluta ställa såna här frågor som vi inte är förberedda på och sådär. Och det här var ju en trend som sen blev väldigt förstärkt under 70-talet. Man skulle markera sitt avstånd till makten, inte bara med vad man grävde fram och granskade och avslöjade, utan också hur man var mot makten.
Vad är det för fel med det då?
Nej, det var ju inget fel med det. Och det var ju...
Men är det inte bra med lite tydlighet?
Jo, och det var ju bra.
Borde det inte vara på det här viset som man ställer frågor när man vill ha svar?
Jo, oh, så kan man väl säga. Nu ställer du en sluten fråga.
Upp som en sol, ner som en pannkaka. En sluten fråga går inte hem hos Björn Häger. Åtminstone inte på det här sättet. Men det tar oss vidare till intervjuteknikens nästa epok. På 90-talet kom nämligen en ny teknik, John Savatsky-metoden.
Du vinner ingenting på att vara aggressiv och provocerande, utan det finns andra metoder som du kan ställa frågor kring som gör att du når längre.
Hur ska man vara då?
Ungefär som du är nu, att du ställer en öppen fråga, att man fokuserar frågorna, att man är väldigt aktivt lyssnande, att man inte ställer flera frågor på samma gång.
Ostkupan är ett begrepp som jag lärde mig av Bengt Bok, som var min lärare på radiolinjen.
Det här är min kollega Martin Wiklin. Det kanske är lite korrupt att ha med honom i det här reportaget, men han är ju faktiskt en av Sveriges främsta intervjuare. Och under ett decennium har han vecka efter vecka intervjuat människor i söndagsintervjun.
Tanken är att precis när intervjun börjar, att man tänker sig att det sänks en ostkupa som är hermetiskt liksom tillsluten runt dig och den du intervjuar. Och innanför den där kupan så är jag som intervjuare extra fokuserad. Och ännu viktigare är ju att en intervju skiljer sig från en social relation i övrigt. Alltså i en vanlig social situation, på en middag till exempel, så finns det ju en massa sociala regler och koder som vi följer och lever efter. Innanför ostkupan gäller inte dem. Där kan man vara tyst hur länge som helst. Där kan man ställa samma frågor många gånger man vill. Där kan det bli obekvämt. Det spelar ingen roll. Där inne gäller liksom andra regler.
Att fråga är ju väldigt viktigt i en intervju, men att lyssna är kanske ännu viktigare.
Ett annat proffs på att intervjua är Kristina Hedberg. Hon har jobbat med alla typer av intervjuer, personporträtt, dokumentärer och på SVT:s intervjuprogram Min sanning. Sen några år tillbaka är hon reporter på Dagens Nyheter.
Om man inte lyssnar så hör man inte det som är liksom adelsmärket på en bra intervju, och det är ju följdfrågorna. Att fånga upp vad personen faktiskt säger. Och sen tycker jag också att man ska försöka att vara människa i intervjun själv. Att reagera och känna och kanske fråga också utifrån sin, allt det där som vi har som levande varelser. Magkänsla, minnen, ja, kanske lite fördomar. Det är ju jättefult att prata om, men alltså att om man bara genomskådar dem själv så kan man väl få använda sig av det. Men att man är en person.
I mer ansvarsutkrävande intervjuer då? Jag har hört folk prata om det tidigare, att när man sitter som framförallt radiojournalist, att man inte får liksom stötta upp sin arm för det är tecken på svaghet och då får intervjupersonen övertag. Känner du igen det här? Mm-hmm.
Nej, just det exemplet har jag aldrig hört. Jag vet inte om jag håller med om det faktiskt. Jag tror att ibland det kan vara alldeles underbart att tappa lite i status som intervjuare.
Mitt första bästa tips var en kameraman som heter Kai som sa till mig: våga häng på dem. Var inte rädd för tystnaden. Vill du testa?
Visst.
Ställ en fråga. Mm. Och sen när jag har svarat klart så fortsätter du bara vara tyst och titta på mig.
Hur var det när din mamma dog?
Hon var ju dement de sista åren. Hon fick ju Alzheimer. När pappa dog så tror jag att den där utlöste en demens. Och sen i någon slags sorgreaktion faktiskt. Och när hon väl tog sitt sista andetag så var det ju på ett sätt skönt för henne, tror jag, att få lämna. Samtidigt en oerhörd sorg, för att det är som det när någon, när ens mamma dör. Det är den där, jag tänker på den där dikten så ofta, är det Tunsare, men jag kommer inte ihåg vem det är, att när mamma dör så försvinner ett vädersträck typ. Ja, bra. Men det händer ju någonting här.
Men jag tänker också att det här är saker som du är så bekväm att prata med om ändå.
Mm.
Något som du studsar på, det är när man frågar, hur går det med dejtinglivet?
Mm, just det, för det pratar inte jag om. Det är sånt som jag inte pratar så mycket om. Och du kan vara tyst hur länge du vill, men du kommer inte att komma någon vart med den tystnaden.
Nej, kanske inte. Men visst händer ändå någonting här. Om vi då gör en tidslinje över intervjutekniken. Var är vi idag?
Idag är vi i intervjuns absoluta guldålder. Det har aldrig varit så mycket intervjuer och de har aldrig varit så skickligt gjorda.
Tillbaka till Björn Häger, expert på intervjuteknik.
Det som har hänt framförallt som har utvecklat intervjun är ju poddintervjuerna. Som ju plötsligt etablerar en helt ny form av, vad kan man kalla det för, etersänd intervju eller radiointervju.
Och är det bra intervjuer som kommer från de poddarna?
Ja.
Ja, ännu en sluten fråga och tvärstopp. Trots att jag aldrig har varit så självmedveten under en intervju får jag inte till de där öppna, nyfikna frågorna som Björn Häger förespråkar. Jag gör ett nytt försök. Så här, det är många, många väldigt, väldigt långa intervjuer som sker nu i poddar. Hur påverkar det vad som kommer ut från intervjun?
Ja, men det som är skillnaden med poddar är ju också skillnaden i lyssningssituation. Vi är ju vana vid att vi ska korta ner, det ska få plats, det ska klippas och det ska vara tajt. Podden har ju vänt på det där och ändrat på det där. Att folk lyssnar på poddar när de promenerar, när de tränar. Och då kan de lyssna i 1,5 timme på ett väldigt lågmält samtal. Man kanske lyssnar lite grann på ett annat sätt också.
Det var allt från medierna för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.